Det är när jag kom in på långa monologer och så ser jag att du förlorar fokus och får lite panik i blicken. Och så hittar du på en replik för att du vet inte vad jag sa.
Precis. Vad sa du nu? Så välkommen Daniel till ytterligare ett samtal mellan Kvist och Elvelyck. Nej, Elvelyck och Kvist.
Hej.
Hej.
Välkommen till höstens första samtal, måste det väl det här vara? Början på september.
Vi är inne i september, men på ett annat sätt så definieras ju inte hösten med just månadsskiftet, utan värmen, va?
Meteorologiskt.
Ja, men det måste det ju vara.
Och jo, det är det.
Just nu är det ju jättevarmt i Stockholm.
Ja.
Jag sitter ju i t-shirt och har haft en helt fantastisk dag.
Men nu är du ju teknisk, Jonathan. Jag menar, rent meteorologiskt och logiskt så har du ju rätt. Vad är det? Det är väl säkert så här, om dygnstemperaturen faller under, vad det nu kan vara, 15 eller 12 eller något, då blir det höst. Men,
ja.
Men om du frågar hjärtat så är det väl höst.
Känslomässigt så är det nog höst. Framförallt kanske för att jag längtar lite efter den här kylan och får ha kofta på mig. Ja, kofta har jag inte så många av, men lite tjockare tröjor.
Pissetofflor och kofta.
Ja, precis.
Pipa och en bok.
Och att det regnar mycket.
Ja, nej, men vi får väl, jag får väl ta tillbaka det då. Välkommen till
sommarsäsongen.
Sommarens
sista podcastavsnitt.
Ja, så kan det vara.
Så kan det vara. Ja, nej, men apropå det här med vädret så. Jag var inne i stan idag. På lite äventyr. Och jag upptäckte att jag har ju blivit gammal till sinnet på något sätt. Att jag har tappat det här ungdomliga som jag aldrig trodde att jag skulle tappa.
Aha.
Jag bara blev så medveten. Jag stod på tunnelbanan, hållplatsen, på Östermalm. Och så ser jag en tjej som är typ 16 år och sånt där. Och jag har precis kommit från värsta solskenet in i tunnelbanan. Och där står hon med stora stövlar, alltså regnstövlar. Alltså som går upp till knäna. Och då kände, min första tanke var, varför har hon det på sig? Och det här är ju helt fel. Alltså hon inte varit utomhus idag. Det är ju över 20 grader, solen
skiner. Är hon på väg till skogen, tänkte du?
Ja, och det finns ju ingen skog på Östermalm.
Nej.
Och då kände jag någonting i mig säga, du är gammal nu, Jonathan.
Ja. För du ville ha en logisk förklaring, eller du tänkte att det här är jättedumt,
ja.
Lilla flicka på något sätt.
Precis, och lite där att jag är inte lika modern och vet inte vad som är inne. För att jag fattar ju sen efter en liten stund att det är mode att ha regnstövlar på sig. Särskilt i en urban situation och där man inte egentligen skulle behöva stövlar. Ja. Inte den typen av stövlar i alla fall. Och då har jag ju på något sätt, jag börjar bli så här lite, jag börjar närma mig mitt bäst före datum.
Nej, men nu är det ju drastisk.
Ja, det kanske, men
det är ju också ett ålderdomstecken då, att du är orolig för att bli gammal och att du pratar om åldern mycket. Det måste ju vara ännu tydligare tecken då.
Eller så är det också att jag är kvar i det tänket som jag hade när jag var 16 år. För då fanns det ju inte på kartan när man skulle gå i regnstövlar. Alltså det var ju helt... Det var ju en skogsmulle som hade stövlar på sig.
Det var byfånen som skulle komma.
Ja. Ja, alltså bonden. Alltså det är ingen annan som använde stövlar.
Nej.
Men jag gick ju i Converse oavsett om det var snö eller regn. Jag har ju Converse på mig nu.
Ja, jag med.
Alltid.
Är det också ett ålderdomstecken?
Ja, att man kanske fastnade i det där.
Oj, det är en intressant teori alltså.
Ja.
Men kommer hon då, den 16-åriga tjejen, när hon är 35, fortfarande gå runt i gummistövlar, tror du? Var någonstans sätter man sin stil? Vilken ålder?
Nej, men det är nog där. 17 kanske. Så om hon fortfarande stövlar nästa år så har hon kvar dem när hon är runt 30.
Ja, för sanningen är väl den att det där med stövlar var supertrendigt för 2 år sedan kanske. Så hon kanske är en sån där late bloomer som hängde på det för 2 år för sent. Och om 5 år kommer hon fortfarande tycka att det är supercoolt.
Ja.
Och då de som är 16 då kommer titta lite på henne och tänka att du är gammal. Eller?
Ja, eller så... Ja, men eller är det så också när folk tittar på mig och dig som går i Converse School?
Ja, fy vad jobbig tanke nu.
Och då... Det är också ett tankemönster så här, eller... Tittar folk på oss, Daniel, och tycker saker?
Ja, om man det vill man ju inte erkänna, men det gör de väl. Alltså när jag var 16 och träffade någon som var 31, då var den personen vuxen och satt i sin roll på något sätt. Men nu när jag är 31 så kan jag ju titta på en 40-åring och tycka att de är coola, häftiga. Och det är väl läskigt. Ja, det är väl lite otäckt nästan då. Men samtidigt så är det väl naturligt och det är väl skönt att det är så. Jag har aldrig riktigt haft en sån där ungdomskomplex att jag vill vara 16 och se ut som en 16-åring, utan tvärtom nästan. Vi har ju pratat ändå också att man är ganska glad att man inte tänker som man tänkte då, även om det inte var något fel på hur man tänkte just då, men att man faktiskt förändras.
Ja.
Förutom då Converse-skorna.
Men det finns ju saker som jag börjar uppskatta mycket. Nu är det svårt att hålla isär om vi har pratat om det här eller inte. Eller om jag har pratat med någon annan om det. Men jag uppskattar saker som idag som jag inte gjorde tidigare. Till exempel på morgonen en kopp kaffe med en knäckebrödsskiva med kaviar och ägg.
Ja.
Jag åt inte kaviar förrän jag var typ förra året. Och likadant leverpastej i smörgås en sen kväll med saltgurka på.
Ja, det är fint.
Ja, det är fint. Vi tycker det är fint. och nu var det så att jag har ju precis lämnat över ungdomsarbetet där till Isak och Maria Prytz som kommer driva det framöver nu när vi siktar in oss på att flytta ner till Beirut. Och vi åkte iväg förra helgen på en kickoff här med ungdomarna, det sista som jag var med på. Och hela vägen ner i bussen så var det en av våra sköna tonåringar som han hade med sin egen stereo.
Ja, det är klart.
Ja, det är väl klart. Man har en jättestor stereo som man körde på 2 hjul som man hade tagit på tunnelbanan. Alltså det var en extrem, det är ju sånt som man har i en större festlokal. En sån högtalare han har med sig. Och så har han kopplat sin iPod till den. Och körde musik som min pappa hade beskrivit dunka-dunka musik.
Ja.
Och jag satt där och allt stämde in på min pappas beskrivning. Det var dunka-dunka. Det var lite för högt för min smak.
Man kunde ju inte ens prata.
Nej, jag kunde inte prata. Och jag satt, och det här är också ett tecken på något sätt. Jag satt längst fram. Alltså på det var ju så här pensionärssätet, för vi har en egen buss då.
Ja.
Där satt jag och försökte prata med busschauffören.
Ja.
Och jag var den som fick vända mig om lite då, för att du vet ju hur det är att man gärna vrider upp volymen. Jag fick ju vända mig om och göra det där klassiska tecknet. Titta bestämt med ögonen och sen vrida mot urs med handen.
Skruva ner,
precis.
Men det fattar ju inte en ungdom idag. Skruva ner.
Nej, det är...
Sänk volym. Vadå skruva? Sänk volym.
Ja, det finns ju ingenting att skruva på. Det är en app eller det är en reglage upp och ner.
Ja.
Och det är sådana saker som dyker upp lite då och då. Och det är ju...
Men jag kan inte släppa det, Jonathan. Vänta, håll kvar din tanke där. Hur tolkar de det då? Mm. När de kan inte höra vad du säger, utan de ser den här 30-åringen vända sig om, se lite bestämd ut men försöka ändå se positiv ut och börja skruva på, ta liksom handen som ett klogrepp och vrida på den.
Ja.
Hur tolkar man det om man inte har en aning? Är det liksom, nu stänger av den här musiken annars kommer jag och vrider av huvudet på den.
Nu kommer klon här.
Ja, precis. Jag tar tag i näsan och rycker av den. Blev det en liksom subtil och skrämmande tryckt stämning i bussen? Blir de rädda för dig?
Nej, på något sätt så har jag ju inte fått den där 30-åriga auktoriteten än. Utan de ser mig fortfarande som storebrorsan här. Så de bara ler och nickar tillbaka. Så höjer de efter
de en stund. De tog det som en dance move av dig. Du satt liksom där och
ja, men så kan det ju också varit. Att de kanske trodde att jag diggade.
Ja.
Digga kanske man inte säger, men ja, vilket fall som helst. De kanske tror att jag tyckte låten var skön och hängde med. Och så hade jag de här klassisk för mig disco move.
Ja, eller så är det någonting som lever i förorten där du, som du inte har snappat upp än liksom. Det här, det är tecken liksom, så west side, east side. Du gjorde liksom du gjorde north sides tecken där på något sätt, eller ett tecken på att hej, nu sluta. Nej, jag vet inte, jag ska inte på, men du förstår vad jag menar. Alltså,
men ja, för samtidigt då kanske skulle resten av gänget också fortsätta så med han, eller att jag kunde fått igång dem på det sättet. Men så var det inte, utan de log mest tillbaka och så ja, och så höjde de musiken.
Ja, det kanske betyder så på förortsslangstecken. Skruva upp lite.
Skruva upp.
Kom igen. Jag utmanar dig. Lite högre musik, tack.
Är det någon som vet hur man kanske kan ta, om det finns något teckenspråk eller något? Vi får ni ju gärna höra av er.
Ska man ta tummen i ansiktshöjd och dra det neråt så här? Ner till liksom under hakan ungefär. Det betyder nu
som att man gör det som att du höll en jättestor smartphone eller någonting där som du spelar från och som du drog ner.
Eller ska man bara hålla upp vänsterhanden och så tar man högerhanden bredvid. Vänsterhanden håller i en osynlig smartphone och så trycker man på ena sidan på den så här.
Ja.
Fast då vet man inte om det är höj eller sänker.
Eller ska du ta handen strax under hakan och klicka på det som skulle kunna varit ett headset? Så du sänker musiken?
Ja, eller ska man ta en vass kniv och föra upp den till halsen och trycka den lite lätt mot skinnet tills det kommer bloddroppe och titta intensivt på människorna tills de vänder bort blicken. Då har du lyckats.
Då hade de nog, hade jag gjort det så hade de nog stängt av och frågat vad det var.
Och jag tror också att du hade fått ett samtal in i ett rum av pastorsteamet i SOS Church som undrar vad var det egentligen som hände. Vi fick oroliga rapporter från ungdomarna här.
Vi såg Instagram-uppdateringar från våra tonåringar.
Ja. Nej, men om ni vet hur man bör göra så kan ni väl skicka en Instagram-bild när ni visar, eller en Instagram-video när ni visar hur man kan göra ett klart och tydligt tecken hur man ska få folk att sänka musik, en 16-åring att sänka volymen. Visa oss det så hashtaggar ni Elvelyck Kvist. På tal om det, Jonathan, så måste vi säga, vi har ju många lyssnare. Det är ju jättekul, vi är tacksamma för varenda en. Men jag vet inte om vi har fått lyssnarskaran som är sämst i Skandinavien på att liksom hänga med i sociala flödet och hashtagga och göra grejer. Vi får ju väldigt få bekräftelse.
Men kan det vara så här, Daniel, att vi lyssnarskaran är framförallt runt vår ålder, vilket betyder att det är inte naturligt att ha ett Twitterkonto eller Instagram eller att följa med så där i sociala medier.
Ja, eller så är det som man upptäcker ibland hos 30-åringar och plus när de hashtaggar, att de har ingen aning om vad en hashtag är, utan varenda ord i meningen så är det en hashtag framför, om någon outgrundlig anledning, att man har fått för sig att man ska kasta in det där liksom fyrkantstecknet lite överallt för att det är coolt och häftigt. Om man liksom inte har lärt sig länkfunktionen med hashtaggar. Så det kan ju också vara en anledning.
Men det har ju med att det är ett fenomen som har dykt upp. Alltså, det fanns ju inte när vi började använda datorer. Eller nej. Det har ju kommit med tiden.
När gjorde du den första hashtag?
Men hashtag är ju också hyfsat nytt,
ja. Ja, jag menar det.
Det måste ju ha kommit med Twitter.
Ja, jag har twittrat sedan 2008. Och då vet jag att hashtag, det var ju deras stora grej. Att man kunde hashtagga grejer.
Ja. För att få ett sånt flöde. Och sen har det ju spridit sig. Men för att det är ju så att det är ju någon slags anpassning där till nya medier och så. Ja. Och man står lite nervös inför det här nya. Det är faktiskt lite intressant att vi tar upp det. För jag har precis haft så här, 2-3 dagar med föreläsningar på högskolan som jag går på. Om just de här nya medierna som dyker upp. Hur det förändrar branschen och sånt.
Ja.
Och det är ju... till en början så är man lite osäker på hur man ska använda det och lite så. Men det var lite kul att man fick se Aftonbladets första upplaga, webbupplaga. Det var deras kulturnyheter. Och jag kan ju säga att det har hänt mycket med hemsidorna sen dess.
Ja, jag förstår.
Men det var väldigt kul att titta på. Men där pratar man faktiskt om hur när någonting nytt kommer in. Alltså på spelplanen eller som det är nu, det är nya medier, hur marknaden anpassar sig, att det första som händer är, eller när det är nya, så vi kan testa det om vi tycker att det stämmer då, att det första som händer är att den nya typen av media använder sig av det gamla, alltså den kopierar det som har varit fast i en liten annan form. Alltså de tog som ett exempel att när man tryckte, vad heter han, Gutenberg, när han tryckte de första böckerna så då hade de ju anpassat skriften så som det stod ut när man skrev då. Så man tog den gamla tekniken och så applicerade man den på den nya.
Mm.
Och det är därför som man har massa typsnitt idag fortfarande som påminner om det gamla och man har handstilar som... Men sen då nästa steg är ju att det nya mediet eller nya sakerna som är aktuella, de hittar sina egna former och börjar utveckla, till exempel då som Twitter då, nu hittar den sitt eget från, det kanske använder gamla tekniken som SMS ändå var, fast nu hittar den nytt medium eller nytt sätt då.
I början av Twitter kom så kallas det ju mikroblogg.
Ja, mikroblogg. Ja,
det var bättre. Liksom att man skulle ha blogg och SMS-funktion i ett på något sätt.
Ja.
Men det är ju ingen som kallade mikrobloggen anymore.
Ja, men det var ju jättetydligt. Det var ju en sån övergång där. Ja. Från blogg till mikroblogg. Och sen hittade man sitt eget sätt att kommunicera. Genom att man kan tala sinsemellan. Och man kan genom de här att-tecknena. Och sen att man kan hashtagga då för att få ett flöde. Och sen då... Nästa steg är då att de gamla medierna som ändå finns kvar anpassar sig också till att de nya tar mer spelrum. Vilket är, typ om man pratar nyhetsflöden och sånt, så kommer ju allting på webben nu för tiden. Och det betyder ju att dagstidningar, morgontidningar framförallt, då får ganska tufft då att konkurrera. Men då måste de, för de kommer ändå leva kvar på något sätt, att de måste hitta sin egen form, vilket mycket tyder på att det blir lite mer ingående artiklar, inte de här snabba nyheterna utan mer förklarande texter och sånt. Men det som jag lurar lite på det var, för det blev en väldigt lång utläggning kring det här, om man tycker att man ser det här på andra håll också. Alltså, den här utvecklingen på saker.
Jag tänkte på en gång när du sa det, så när jag skaffade min iPad för många år sedan nu. Så jag älskar att testa nya saker och tekniker. Så jag började prenumerera på Aftonbladet där. Och de var ju tidigt ute med att man kunde liksom, att de hade en app där man kunde då se tidningen. Men det man gjorde, det var att man laddade ner papperstidningen. som en PDF. Ja. Och det var så man läste då. Det var så appen var uppbyggd att man läste den. Så där tog man ju den nya tekniken, man applicerade den gamla på den nya på något sätt. Sen började jag istället läsa DN, för jag fick ett erbjudande att läsa det väldigt, väldigt, väldigt billigt. Så jag läser fortfarande DN varje dag, och de har ju utvecklat det. Deras app är ju betydligt, betydligt, betydligt bättre. Det är ju mer integrerat med internet och
sådana länkar och man kan se filmer och sånt, eller?
Precis, och det är snyggare upplagt och allting, så det känns inte som att man läser en papperstidning, utan man läser verkligen en iPad, jag vet inte, tidning kommer ju också försvinna som ord, men iPad-nyheter, fast komprimerat så. Så där har du väl ett exempel. Men det går egentligen bara hand i hand med allt annat du har sagt. Så jag vet inte, om man tittar utanför medievärlden så vet jag inte.
Eller är det någonting som, om vi återkopplar lite med som vi har pratat om då, att jag börjar känna mig lite gammal. Är det någonting som jag måste anpassa mig nu då? På något sätt. Jag hittar en form som funkar för mig nu. När jag går på stan och ser stövlar och...
Ja.
För ska jag vara kvar i det som jag är, eller borde jag ta vara på det här nu?
Jag tycker du ska bli trygg i det du är trygg med. Alltså att det mest stressande man kan göra, det är att gå runt och försöka vara någonting som man inte riktigt är. Om du tycker att det är märkligt att ta på sig gummistövlar en tidig septemberdag när det är 20 grader varmt, då får du gärna tycka att det är märkligt. Det är så jag känner. Och du behöver inte bli orolig för att du har tappat känslan för vad som är modernt. Utan tycka att det är märkligt och gå runt i dina bekväma, nedgångna Converse-skor och njut av livet istället. Då blir ju faktiskt livet bättre.
Ja.
Sen om det kommer något nytt och häftigt som du gillar, så häng på.
Men ska jag anpassa mig också då till att jag är den här lite nu då, någon form av äldre personen i sammanhanget? Alltså, ska jag inta den rollen? Att inte titta liksom, men lilla gumman, utan kanske mer vara förstående, men hålla... inta en liten papparoll.
Men man, ja, men varför inte? Man måste ju fatta att speciellt tonåringar är tonåringar. Och tonåringar gör märkliga saker, och då är det bättre att istället för att vara infantil och försöka förstå och vara lika cool och trendig, så är det bättre att vara en vuxen och vara trygg i det. Och faktiskt kunna, alltså, man behöver inte ens kommentera de där stövlarna.
Nej.
Utan man kan bara känna att, ja, men tycker hon att det är häftigt och coolt, så kom igen. Sen om hon får fotsvamp på köpet, så läser hon väl det på den. Nu känner jag mig vuxen här också.
Vad skönt att jag inte kommenterat det här nu då.
Men jag kom på fler exempel på en gång här. Spotify, ja. När de kom, då släpper man ju fortfarande. Och fortfarande är det väl, det är väl en övergångsperiod nu. Man talar fortfarande om album. Att en artist släpper ett album, och man släpper liksom en skiva och så här. Men om jag pratar med en 15-åring igen då, så lyssnar de ju inte på musik som jag gjorde när jag var 15. Då lyssnade jag på ett album, och så lyssnar man igenom albumet, och så var det jätteviktigt hur bra albumet var och starka och svaga låtar. Nu är det ju, en artist kan ju släppa en bra låt i månaden. Och det där med albumtänket kommer ju faktiskt försvinna så småningom. Så där är det ju, man applicerar det gamla sättet att se på musik på ny teknik, men det kommer ju fasas ut. Att...
Men vad tror du man kommer prata om då? För att förr var det ju så att en artist ändå haft lite olika stil på sina album ofta. Alltså det här, det röda albumet, ja, men det var ganska dystert det här. Det andra albumet, det var lite gladare. Det här var deras 70-talsperiod då.
Ja.
Kommer man prata då snarare om månad eller veckovis då? För att allting går så fort. Ja, det här var vecka 43, låtarna. De var...
Ja, jag vet inte.
Eller kommer man prata om 2012-låtarna? Det var ju en av hans mer gladare period.
Eller kommer man tala om 2012-låtarna som en... som ett samlingsbegrepp och man, artisten blir lite mindre viktig. För mm. oss var, har ju artister varit ikoner som man ser upp till och man, man tycker, även om man inte förstod det nya albumet direkt, så
litade man på artisten.
Ja, ja man, man, och så tyckte man ändå att det var lite coolt för att jag vet ju vad han har gjort innan liksom. Men när du är, för, du är ändå förankrad i ungdomsvärlden som ungdomspastor, vad, hur pratar man? Pratar man om artister eller är det mer att man pratar om låtar idag?
Ja, men, jag skulle nog säga att man pratar ganska mycket om låtar, men framförallt så, alltså inte artister, man pratar inte så mycket om artister på det sättet, men man pratar ju, man, jag bara tänkte på det här med att det är många DJs som är inne. Alltså det man pratar om DJ som gör mixarna av låtar som inte han har, eller han ibland har gjort låtarna. Det är också en ny grej. Men ofta så kör han ihop låtarna.
Ja, och gör duktig sin DJ.
Ja.
Ja, förlåt. Men känner jag mig gammal igen då för att återkomma till det spåret.
Ja, förutom, om vi bara ska vara lite schysst här. Vendertones och Samuel, eller John Twigg, Samuel Kvist, min lillebror som redigerar det här. Han är ju en väldigt duktig DJ, om man nu vill ta del av det här. Men, och så att, han är ju inte, eller min bror, han är ju inte artist på det sättet. Men däremot så utövar han ju musik och får folk att lyssna. Och han har sina egna mixar av andra artisters.
Så, att, så en duktig DJ, det är någon som på den här festen vet vilka låtar.
Man
spelar upp rätt låtar efter varandra.
Ja, för att när jag pratar med honom, för att jag är ju också så här, men det vill bara gå dit med några skivor och så blanda. Men då har han ju förberett alltså i dagar inför den här spelningen som han pratar om. Ja. Och det kanske är på någon fest eller bröllop eller sådär. Och gör ordentliga mix. Han gör olika mixer av låtar. Alltså förberett och lägger på egna attribut eller vad vi nu ska kalla det. Ja, lite egna trummor och lite sånt där. Och det är ju, han har förresten gjort jingen som jag använder.
Ja, just det.
Ja. Men så att på det sättet så pratar man ju inte om artister på samma sätt. Utan,
men det är sant, DJs har ju vuxit otroligt. I...
De är ju de nya superstjärnorna.
Ja, om man tänker på, och det är jag bara ärlig med. Jag kan ju inte en enda låt som Avicii har gjort eller spelar. Och han är Sveriges största artist just nu. Mm. Alltså, eller dra in mest pengar och mest populär, superkänd.
Men du skulle ju känna igen låtarna, eller mix. Ja, det skulle du gjort.
Ja, men det
för de spelas på radion.
Ja, men jag lyssnar ju inte så mycket på radio. Men,
men
grejen just när han slog igenom, vi hade ju aldrig hört hans namn innan. Och så var det en DJ som slog igenom.
Mm.
Det var märkligt för mig, men det är ju som du säger nu, det är det som är viktigt nu för tiden.
Mm.
Så de där artistgrejerna kommer ju säkert förlodas mer och mer då. Mm. Hur kom vi in på det här nu, Jonathan?
Det är ju inte helt säkert. Men vi pratade om det här med det nya, kopiera det gamla. Och
ja, just det. Spotify, spellister på Spotify är viktigare än album.
Men sen att det nya utvecklar sina egna former så att den använder den här nya tekniken och nya sätten. Och sen att det, men sen också att det gamla anpassar sig att hitta sin nya roll och så. Man kan nog applicera det på ganska många olika saker när det sker förändringar och sånt. Jag kan ju tänka mig, nej, vi behöver inte dra ut mer på det här, men det
men jag har en jag kan ju göra det lite teologiskt då.
Ja.
En annan sån här grej, när jag gick bibelskola så hade vi ju prov på att kunna alla Bibelns böcker i rätt ordning.
Ja,
och det finns ju en poäng i det, för att det finns ju en poäng med vilken ordning de är och vilket sätt Bibeln är strukturerad. Men idag så läser jag har inte läst min pappersbibel på 2-3 år, tror jag. Utan man går in på sin app och läser Bibeln där. Och då måste man ju inte längre kunna vilken ordning det är, utan där står hela listan och så trycker man på bibelboken, kapitel och vers. Så men, det är också en sån här sak som
Du måste bara kolla när du läser det här. Du läser enbart digitalt?
Ja, bara.
Aha. Jag använder ju Bibeln digitalt när jag är väg och predikar eller när jag är i kyrkan och sånt där. Men när jag sitter hemma och liksom på morgonen och så när jag läser Bibeln, då använder jag fortfarande min pappersbibel.
Ja, nej. Så jag har inte gjort det sen jag... 3 år säkert. 2 garanterat. 3 troligtvis. Jag ser ingen anledning längre att ha med sig Bibeln när jag kan ha med mig iPaden och allt det på den istället. Och jag har 15 översättningar istället för att ta med mig 15 olika biblar, så har jag med mig en iPad. Kan lägga upp 2-3 översättningar bredvid varandra.
Men det betyder att du har ju lyckats med den här anpassningen.
Som du inte.
Som jag kämpar med, för att jag har både min pappersbibel och sen det här är ju extremt också som egentligen, det kan ju inte finnas så många som fortfarande använder en papperskalender. Men det gör jag.
Nej, det har jag inte gjort på många år. Jag har inte gjort det sen gymnasiet, tror jag.
Nej.
Nej, det är så extremt. Ja, så Jonathan, kommer du vara den här tjuriga gamla mannen? Som det alltid var bättre för, och man fattar inte varför han fortfarande skriver ner med en blyertspenna i sin kalender.
Det är för att han ska rita.
men det är så, det är mycket bättre. Den här datorn har inga batterier och nej, vet du vad?
Det mest intressanta är ju att när vi är liksom framåt 80 och den här eventuellt griniga Jonathan existerar som ville ha det bättre för. Vi skulle ju faktiskt kunna ta och spela upp det här podcastavsnittet, för det kommer ju finnas kvar.
Ja.
Och så kommer vi kunna lyssna på det och sen utvärdera, och så kanske det kan få mig att ändra mig själv när jag hör den yngre versionen av mig prata om
där om du precis det. Hade öppnat dörren till den vägen du har vandrat sen i 50 år att hålla fast vid det gamla. Du står nu vid vägs ände
eller så är det så att det är väldigt svårt, för nu kommer vi inte kunna ha 2 parallella verkligheter poddar. Men det kan ju även vara så att just det här podcastavsnittet förändrar mitt sätt att vara. Jag kanske ska gå härifrån och bara elda upp min kalender och så bara köra digitalt.
Det hade varit jättekul. Så lägger du ut en Instagram-bild på det och hashtaggar Everquist. Ja,
men Daniel, om jag nu missar ganska många möten och lektioner nästa vecka, så är det ju på något sätt det här forumets fel.
Ja, och då kommer det tvinga dig in i att trycka på den där appen på din iPhone som heter kalender och börja skriva in saker där. Ja. Så längre bort är inte framtiden, Jonathan.
Det blir spännande.
Men vi får se om den där bilden kommer upp då i slutet på helgen här när podden ligger ute.
Men en liten detalj här då. För du läser ju inte Bibeln och du har ju inte, eller du läser Bibeln fast digitalt. Och du använder inte en papperskalender. Men läser du böcker digitalt också? Eller använder du pappersböcker?
Jag kommer nog göra det efter jul. För jag önskar mig inget hellre än en Kindle i julklapp.
Nej.
Men jag har varit inne på Amazons hemsida varje dag de senaste 2 veckorna.
Och jag har faktiskt igår, också tjuvkollat lite på en sån.
Ja, de releasade sin nya Kindle Paperwhite, så jag igår här. Den släpps i slutet på september.
Mm-hmm.
Så den står ju högst upp på min önskelista till julen.
Men där har ni utvecklat det lite bättre än vad som är på den svenska marknaden. Nu kan jag ju ta amerikanska böcker. Absolut kan jag ladda ner också, men... Jag fattar det som att det inte finns så mycket svenska än, eller?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har bestämt mig för att nästan bara läsa böcker på engelska nu för att utveckla mitt engelska ordförråd. Mm. Så man ska slippa känna sig som en 7-åring hela tiden när man ska uttrycka sig.
The thing. Det klassiska, the thing.
Yeah. Men min fru däremot, som är väldigt framtidsoptimistisk och så här... Det är det enda som hon nästan får lite tårar i ögonen när vi pratar om att böcker ska försvinna. Och hon är ingen läsare. Nej. Så hennes argument är bara att det luktar ju så gott med en bok. Och det är en sån fin känsla, och omslaget betyder så mycket. Och så här. Och jag säger ju att ja, men det är ju jag som borde säga det där för att det är jag som läser mest. Men för mig är ju läsupplevelsen större än själva boken. Alltså det är ju innehållet som betyder någonting. Mm. Det lät ju klischéaktigt, men det är faktiskt sant. men jag kan ju inte... Nu kanske det blir ett stort spår här, så det kanske inte ens är ett sidospår. Men du snuddade vid någonting här, Jonathan, som jag faktiskt har gått och funderat på. Och det är det där... Just det där beslutet du ska ta nu. Eller de besluten man tar hela tiden i livet. Som känns så obetydliga och små. Kan ge sådana otroliga konsekvenser. Typ 3 steg längre ner på livets väg. Mm. Och den tanken föddes. Säg nu då att du bränner din kalender i helgen här. Och bestämmer det för att ja, men jag ska göra det. Det är ju en liten grej kan tyckas. Men vem vet vad det leder till. Och den här tanken föddes
när missade lektioner, missade möten.
Ja, alltså det kan ju vara vad som helst. Eller så att du missade den där lektionen och du måste kasta dig på en senare buss. Och den där bussen så sitter du jättestressad och då vänder sig en leende man om till dig och säger ja, är du stressad idag? Haha. Och så börjar ni prata och så visar det sig att det blir din bästa vän i framtiden. Alltså man vet ju inte. Okej. Okay. Jag såg på Instagram nu för många dagar sedan är det väl nu. Men gemensamma vänner till dig och mig gifte sig. Ett par, vi behöver inte namndroppa massa folk här. Men hon har gått i samma klass som din fru på sjuksköterskeutbildning. Och sen gått bibelskola, SOS och sånt här. Och då... slogs jag av att tänk att de gifte sig nu. Att det är sådana små sköra trådar som har flätat samman för att forma det beslutet att de ska gifta sig.
Ja, så är det.
Och, man, alltså, och då backade jag tillbaka. Jag satt och tänkte när klev det in i bilden att de överhuvudtaget skulle kunna gifta sig. Ja, men det var ju när du, Jonathan, du och din fru Anna satt vid köksbordet sent en kväll. Och Anna sa, jag funderar på om jag inte ska läsa till sjuksyster, läsa till syrra.
Precis.
Och så satt ni och pratade om det över en kopp te en sen kväll och åt lite scones. Och det lilla samtalet och det lilla beslutet, för att dra en lång historia kort, ledde till att hon kom in i just den där klassen. Där hon fick träffa då Kattis. Nu sa jag hennes namn i alla fall.
Oj, oj, oj. Ja. Nej.
Men hon fick träffas och de blev jättegoda vänner. Och märkte att båda två är ju kristna och tror på Gud. Och började umgås och skulle göra ett finalarbete, eller vad det heter.
C-uppsats. Ja.
Tillsammans. Och då gjorde de då. Då flyttade hon med er till USA en period.
Ja, och då kan man ju också bara, för det, just det beslutet att vi skulle bo i USA några månader, hade vi inte gjort det så är det inte säkert att de hade blivit, eller vi har blivit så nära vänner med Kattis.
Nej, nej. Och nu ska inte jag blanda in mig själv, för jag menar inte att jag har en stor del av det, men jag var ju hos er i 2 veckor när ni bodde i USA för att undervisa på vår bibelskola där i Pittsburgh. Och då var hon ju där och så fick jag prata med henne mycket om vad det var jag undervisade. Hon blev supernyfiken. Och sen lade jag säkert på vågskålen att hon bestämde sig för att gå bibelskolan och vara med i vår församlingsplantering i Stockholm. Hon var ju med från första början och har ju vunnit fler människor än de flesta i församlingen. Hon är ju en jätteduktig evangelist och vinner människor och har format hela församlingen i den riktningen. Och hon har gått ut bibelskolan och ledarskolan och drivit husförsamlingar och jobbat på. Och sen från en andra del av vännen så kliver den här Josef in. Precis ut upp med sitt avfälliga liv. Och bestämmer sig för att nu ska... Alltså han har bara fått möta Gud och vill ge allt 110%. Kommer in, går bibelskolan. Och han är inte intresserad av att skaffa en relation. Hon är inte intresserad av att skaffa en relation. Men små beslut. Kanske tackar de ja till att gå på samma fest en kväll, eller de var ute på samma outreach och de började liksom se vad, nu vet ju inte jag det, men de här små, och helt plötsligt så gifter de sig. och forma en ny familj. Deras framtida barn kommer till på grund av att du satt och drack en te med din fru.
Ja. Nu går vi in på nanonivå här.
Ja, men det är det som är så otroligt. Vilka beslut kommer jag fatta idag som kommer i en annan ände, i en människa som jag inte känner, påverka hela den människans liv?
Till exempel att jag bränner min kalender.
Ja, det var då jag började gå igång här igen på tanken igen. Jag tänker tillbaks på mitt eget liv. Jag skulle varit född runt julafton 1981, men nu är jag född i januari 1982. Jag kom 3 veckor för sent.
Men var det för sent då,
nej, men det jag tänker nu. Rent biologiskt kom jag 3 veckor för sent, men rent mänskligt så föddes jag ju precis där jag är glad att jag föddes. För om jag hade varit född 81, då hade jag gått i klassen innan i Gärsnässkolan.
Och det var en stökig klass?
Nej, men det var en annorlunda klass. Jag hade gått med Jörgen och Markus. Det hade varit jag, Jörgen och Markus som är de enda killarna i den klassen. Och man då hade de varit mina vänner. Och när jag ser sen vad som hände med dem på högstadiet, de hamnade totalt, inte fel ska vi inte säga, men de hamnade ju i de gängen som jag inte har något intresse av att vilja hamna i. Och vem vet vad jag hade gjort då? Då hade jag kanske inte gjort lumpen efter gymnasiet. Och då hade jag...
Men nu pratar vi ju väldigt mycket slump här. Då kan man ju bli lite orolig.
Ja.
För att slump, det tror vi inte riktigt bra.
Nej.
Det som slår mig att jag där med Katti, att hon hamnade i SOS och att hon gick bibelskola, allt det där, det tror jag på något sätt ändå att Gud har kallat henne till att göra. För det som slog mig var att så här, det var lite spännande, för att jag fick, jag brukar inte drömma så här mycket andliga drömmar, men lite då och då händer det och Gud talar in genom drömmar. Och bara en vecka innan bibelskolan skulle starta så drömde jag just om Katti, att hon stod och tvekade om hon skulle gå bibelskola eller inte. Och det här är ingen fara, det här kan jag berätta, för det har jag snackat med henne om. Men i alla fall så drömde jag det, och så ringde jag upp henne dagen efter och sa att ja, men Katti, hur är det? Det var länge sedan vi pratade. Och så bara berättade jag drömmen. Och hon började ju då gråta och bara kände att hon har stått och tvekat, och hon hade bestämt sig för att inte gå bibelskola, men att hon kände jättestarkt att det var från Gud det här. Och på något sätt så får det mig att se att det inte är den här slumpen. Ja, men bara för att jag hänger med Jörgen så kommer mitt liv gå helt fel.
Jag tror Marcus hade varit värre.
Ja, Marcus. Alltså, då hade jag tatuerat mig när jag var 15. Och,
ja, vem vet.
Ja. Så det är på något sätt så är det ju inte slumpen heller.
Nej. Om vi väljer ett annat ord och säger tillfälligheter istället för slump, så skulle man kunna säga så här, att våra liv är summan av de tillfälligheter som vi förvaltar, och tillfälligheter behöver inte alltid vara slump. Precis. Inte om man tror på Gud i alla fall.
Precis.
Det är en bra sammanfattning.
Nu definierar vi det bättre.
Ja. Jag kallar det inte heller slump, utan jag tror ju, om vi ska gå tillbaka superlångt då, så jag tror jag har berättat det här förut, men min mamma, som är en glad lyssnare av våran podcast, hej hej mamma.
Hallå mamma.
Hon berättade ju en gång, utan att riktigt kanske menade, hur de kämpade med att få barn efter de har gift sig. Så fick de min stora syster, och sen planerade de, och så fick de min storebror. Och sen sa hon, sen räckte det med att jag tvättade pappas kalsonger så blev jag gravid igen.
Ja.
Och det var ju jag. Jag är ju nummer 3.
Ja.
Och hon blev lite nervös när hon sagt det, för hon inser vad hon sagt. Och skulle jag varit 16 och inte lika trygg som jag var när jag var 25 och hörde det, så kanske jag hade blivit jätteförstört min världsbild. Men nu skrattade jag bara mest. Men då kan man ju kalla det en slump att de hade verkligen inte planerat att bli gravida igen. Men så kom jag och jag kom lite för sent. Jag föddes 82 istället för 81 och det ena med det andra. Men jag tror ju, det kan ju vara tillfälligheten, men eftersom jag tror på Gud så tror jag ju, jag tror inte att allt är predestinerat och förutbestämt. Nej. Men det finns ändå en regissör bakom livet där jag är huvudperson och livet där du är huvudperson.
Och det som jag gillade, som du sa tidigare, var att det handlar ju om det som vi förvaltar. Att man faktiskt förvaltar de här tillfällena. Ja, men då dök du upp och då förvaltar man att ta hand om dig.
Ja, eller ett lite tydligare exempel där jag är mer involverad när jag mönstrade. Som en del inte ens vet vad det är längre, men jag mönstrade. Då ville jag inte göra lumpen, jag ville gå bibelskola efter gymnasiet. Men de tvingade mig.
Ja.
Jag hade inget val, jag var i den gamla skolan där jag tvingades.
Jag tror att jag var det sista året som man mönstrade riktigt ordentligt. Eller ja, som man var tvingad till det.
Ja, men jag blev tvingad att göra lumpen i alla fall. Så året efter jag tog examen från gymnasiet så gjorde jag lumpen. Vilket innebär att jag fick börja bibelskola ett år senare än vad jag ville helst. Men i och med att jag gjorde det så hade Stefanie börjat gymnasiet där Livets Ord där jag gick bibelskola. Och jag träffade henne och nu är vi lyckligt gifta. Vi firade 8 år som gifta här i veckan och vi har 3 barn. Och jag kan inte ens tänka mitt liv utan henne. Så som andra ord så visste jag var tråkigt då tyckte jag att jag var tvungen att göra lumpen. Men jag förvaltade det. En kille blev frälst. Jag fick en bra utbildning och sen gjorde jag det bästa av vad jag kunde. Och sen gick jag till bibelskolan. Jag grämde mig inte över det. Jag ångrade ingenting. Och livet blev så bra som jag aldrig själv kunde ha planerat att det skulle bli. Så tillfälligheten man förvaltar, absolut. Och gräm dig inte om du har gjort fel någon gång. Det är inte synd att göra fel, men det är synd om man håller fast vid de fel man har gjort och inte våga erkänna att man har gjort fel ibland. Mm. Man får förvalta tillfälligheterna. Så vad var det vi sa nu? Ska det vara poddens tema här då? Livet är summan av de tillfälligheterna man förvaltar. Och tillfälligheten behöver inte alltid vara slump. Inte om man tror på Gud i alla fall.
Nej, för där regisserar han.
Ja, han förutbestämmer inte, predestinerar inte allt som sker. Men om man ger sig på något sätt, eller inte på något sätt, om man ger sig till hans vilja så vet man att det blir så bra som det någonsin kan bli.
Och med det så vill vi sätta punkt för det här avsnittet av Älvelyck och Kvist. Hashtagga gärna, lär dig vad det betyder. Tipsa mamma. Annat. mamma lär dig vad hashtag är. Tipsa gärna dina kompisar om podden. Det finns ju en hel radda med avsnitt du kan ladda ner och lyssna på.
Men det här kan ju vara det bästa hittills.
Det är ju troligtvis det. Man skulle kunna kalla det lite specialavsnitt. Ha det gott. Hej då.
Hej då.